Thank you. Good evening.
God kväll.
Jag lär mig svenska, men jag pratar inte så bra. Så jag, min fru
tolkar
mig. Hon pratar mycket bra svenska. Very good. Thank you, worship team.
Tack, lovsångsteam.
It's part of the goal of worship.
En del av målet med lovsång och tillbedjan
is to help people like us get connected with God.
Att hjälpa människor som du och jag att komma i kontakt med Gud.
In spirit, in our souls.
I vår ande, i vår själ.
In our emotions.
I våra känslor.
We need more of God's presence.
Vi behöver mer av Guds närvaro.
And thank you very much.
Tack så väldigt mycket.
And before I start, I want to give a big thank you to this church.
Och innan jag börjar så vill jag säga ett stort tack till den här församlingen.
The summer conference that we had about a month ago.
Sommarkonferensen som vi hade för ungefär en månad sen.
Was really, really good.
Var väldigt, väldigt bra.
Yeah. There was a wonderful spiritual atmosphere.
Det var en underbar andlig atmosfär där.
And I think that had a lot to do with, as Lena told us before church.
Och jag tror att det har väldigt mycket att göra med det som Lena berätta för oss innan mötet.
That you had spent about 21 days in prayer and fasting leading up to that.
Att ni hade tagit 21 dagar och bett och fastat för den här konferensen innan den hände.
When we commit our ways to God.
När vi överlåter våra vägar till Gud.
When we seek him.
När vi söker honom.
He responds.
Så svarar han.
And we were the ones blessed by his presence.
Och vi var de som var blev välsignade av hans närvaro.
So thank you so much for investing in God's kingdom because so many people were blessed.
Så tack så mycket för vad ni investerade i Guds rike, för det var så många som blev välsignade av det.
This evening I want to talk about discovering your purpose.
Det jag vill tala om ikväll är att upptäcka ditt syfte.
It was great to see the four young people who were up here.
Det var storartat att se de här fyra ungdomarna som står här uppe.
Whether you're going to be a missionary in Brazil for a few months.
Vare sig du ska göra missionsarbete i Brasilien några månader.
Whether you're studying to be, can I say farmer, or a doctor, or going to a Bible school.
Eller om man ska studera jordbruksvetenskap eller medicin eller gå på bibelskola.
Obviously, you guys have started to discover your purpose.
Det verkar som ni har börjat upptäcka ert syfte.
And that's a great feeling.
Och det är en underbar känsla.
And it's a very important step in our lives.
Och det är ett väldigt viktigt steg i våra liv.
But you know, it doesn't. That's not just for the young people.
Men vet du, det är inte bara för ungdomar.
That is for everybody.
Det är för allihop.
Every one of us has a purpose in God's plan in his kingdom.
För var och en av oss finns det ett syfte i Guds plan i hans rike.
It doesn't matter how old you are.
Spelar ingen roll hur gammal man är.
It doesn't matter what phase of life you're in.
Spelar ingen roll vilken livsfas du befinner dig i.
God has a place for you and a purpose for you.
Gud har en plats för dig och ett syfte för dig.
Do you remember when God spoke into your heart the last time?
Kommer du ihåg när Gud talade in i ditt hjärta senast?
To maybe share some of his desires or plans for your life.
När han kanske delar hans längtan, hans planer för ditt liv med dig.
When I graduated from the university.
När jag blev klar med mina universitetsstudier.
I had studied forestry and had many plans for my life.
Jag studerade skogsvetenskap och jag hade många planer för mitt liv.
And I was a believer.
Och jag trodde.
At least I went to church.
Åtminstone gick jag till församlingen.
But things did not go as I had planned.
Men saker och ting blev inte som jag hade tänkt.
And in the fall of 1981.
Och på hösten 1981.
I was on the bottom of the barrel.
Så låg jag längst ner i botten på tunnan.
I was hurt.
Jag var sårad.
But I realized how much I had drifted away from God and his plan.
Men mest av allt så hade jag insett hur långt bort jag hade drivit från Gud och från hans plan för mig.
And over the next 8 to 9 months, I did a lot of repenting.
Och under de nästa 8-9 månaderna så gjorde jag en hel del omvändelse.
Working to make Jesus my Lord and not just my Savior.
Och jag jobbar på att verkligen göra Jesus till Herre i mitt liv, inte bara till min frälsare.
And God is so good, he started healing a lot of the hurts and a lot of my problems.
Och Gud är så god, han började hela en hel del av de här såren jag hade och började, ja, tala till mig.
And it was in the spring of 1982.
Och på våren 1982.
I had moved away from home and moved to live with my uncle in Chicago.
Jag hade flyttat hemifrån och jag bodde i Chicago med min morfar. Jag menar morbror, sorry.
Yeah, morbror. And my sister, older sister, was visiting from my hometown 6 hours away.
Och min äldre syster var och hälsade på från min hemstad som var 6 timmars bilresa längre bort.
And at that time I was working in a jewelry store.
Och just då så jobbade jag i en juvelaffär.
You know, from a tough forester guy to working in a jewelry store, rings and necklaces and stuff.
Tuff skogskar som började jobba på en juvelaffär och sälja smycken.
It didn't mix, but that's the way it was.
Det passade inte riktigt ihop, men så var det i alla fall.
And it was a Sunday and I had to go open the store.
Och det var söndag och jag behövde gå och öppna upp affären igen.
So I left the Sunday morning service early.
Så jag gick tidigare än söndag morgon gudstjänsten var klar.
And my sister came out into the foyer to say goodbye because they were driving back home that afternoon.
Och min syster kom ut med mig för att igen för att säga hej då åt mig för de ska åka tillbaka sen på eftermiddagen.
And she asked me a question.
Och hon hade en fråga för mig.
Now remember, God had been doing a healing work in my life.
Kom ihåg, Gud hade hållit på att hela mig.
And I was serving him again.
Och jag tjänar honom igen.
But I didn't know where my life was going.
Men jag visste inte vart mitt väg skulle vara meningen att vara på väg.
She said, Steve, mom and dad and I are concerned about you.
Hon sa, Steve, mamma och pappa och jag, vi oroar oss för dig.
What are you going to do with your life?
Vad ska du göra med ditt liv?
And she said it in a very kind, compassionate, caring way.
Hon sa det på ett väldigt snällt och omsorgsfullt sätt.
And I had no answer for her.
Men jag hade inget svar för henne.
I went to work.
Jag gick på jobbet.
We had no customers that day.
Fanns inga kunder den här eftermiddagen.
And I just kept thinking about that question.
Och jag höll på och tänkte hela tiden på den här frågan.
God, what am I going to do with my life?
Gud, vad ska jag göra med mitt liv?
At that time, we still had Sunday evening services also.
På den tiden så hade man gudstjänst på söndag kväll också.
So I came back and went right to church.
Så jag, efter jag slutade jobba så gick jag direkt till församlingen igen.
And I don't know what the preacher preached and I don't know what the worship team sang.
Jag har ingen aning om vad som predikades eller vad lovsångsteamet sjöng.
I just knew I had to talk with God.
Jag bara visste jag behöver tala med Gud.
And soon as the Sunday evening church service was over, I went to the front.
Och så fort som mötet var slut så gick jag fram.
And I found a place way over on that side all by myself.
Och jag hittade ett ställe över på ena sidan där jag kunde be för mig själv.
And I told God, I said, God, thank you so much for healing me.
Så jag sa, Gud, tack så väldigt mycket för allt helande du har gjort i mig.
Thank you for helping me get rid of the focus on myself and putting the focus more and more on you.
Tack för att du har hjälpt mig ta bort min fokus bara från mig själv och hjälpt mig att fokusera på dig.
I don't know what to do, but if you will have me, Lord, you could have my whole life, just like one of the songs we sang tonight.
Jag sa, jag vet, Gud, jag vet inte vad du vill göra, men om du vill så får du mig hela mitt liv, precis som vi sjöng här i den här sången.
And God spoke to my heart the second time in my life at that time into my heart.
Och för den, det var den andra gången som Gud talade direkt in i mitt hjärta.
He says, Steve, I want you to serve me full time in ministry, in work, Christian work.
Och han sa, Steve, jag vill att du tjänar mig i en heltidstjänst.
And I said, okay.
Och jag sa, okay.
7 weeks later,
7 veckor senare,
I received a tract by a Christian musician.
Så fick jag tag på en traktat av en kristen musiker.
Some of you may remember the name Keith Green.
Någon av er kanske kommer ihåg namnet Keith Green.
Yeah. He was a very ganska radikal.
Han var väldigt radikal.
Yeah. And young people really really followed him. Great music.
Bra musik, många ungdomar tyckte om honom.
but he was a real preacher. And he wrote in this tract why you should go to the mission field.
Men han var också, han predikade också, han skrev en traktat som var, som hade titeln Varför du borde gå ut på missionsfältet.
And God spoke to me then the third time through that message.
Och genom den här traktaten talade Gud till mig för tredje gången.
He says, Steve, I want you to go into the mission field, go to Europe.
Han sa, Steve, jag vill att du går ut på missionsfältet till Europa.
And that was the start of my journey.
Och det var början på min resa.
Less of me, more of God.
Mer, mindre av mig, mer av Gud.
God's purpose for his church, this church and any other church.
Guds syfte för sin församling, för den här församlingen och varenda annan församling.
Is connected with his call on your life.
Det har att göra med hans plan för ditt liv.
It's connected to his purpose for your life.
Har att göra med hans syfte för ditt liv.
That's how he builds his kingdom with people like you and me.
Så bygger han sitt rike med människor som du och jag.
And as we seek God and get closer to him on a daily basis.
Och när vi söker Gud och drar oss närmare honom varje dag.
He will increasingly share his plan and purpose with you and I.
Så kommer han mer och mer att börja dela sin plan och sitt syfte med oss.
Be it his purpose for our life personally.
Om det har att göra med hans syfte för vårt personliga liv.
Be it for his purpose for this church.
Eller för hans syfte för den här församlingen.
Or be it for his purpose for this city, this community.
Eller hans syfte för det här, den här stan, det här samhället runt omkring.
At the same time that he is wanting to share more of his purpose with you and I.
På samma gång som han vill dela mer av sitt syfte med oss.
There's forces working against us to distract us.
Så finns det krafter som jobbar emot oss, som vill distrahera oss.
We all have a tendency to drift.
Var och en av oss har en tendens att driva iväg.
We all have a tendency to be distracted by life all around us.
Vi har en tendens att bli distraherade av livet helt enkelt.
And we need constant course correction to keep us on track with his purpose.
Och vi behöver hela tiden att Gud får korrigera vår kurs så vi håller oss på kurs med hans syfte för oss.
There's a story in the Old Testament I'd like to share with you tonight.
Det finns en berättelse i Gamla testamentet jag vill dela med er ikväll.
It's the story of Nehemiah.
Det är berättelsen om Nehemia.
And it describes how important it is to get and stay connected with God.
Och det visar på hur viktigt det är att koppla ihop med Gud och att stanna ihop kopplad med Gud.
And stay connected with his purpose and with his leading in our life.
Och att fortsätta vara ihopkopplad med hans ledning och hans syfte för våra liv.
Because if we're not staying connected, we're going to drift.
För om vi inte har den här ihopkopplingen så driver vi iväg.
Whether we realize it or not.
Vare sig vi inser det eller inte.
But this is how God wants to build an effective church by people who are seeking him.
Men så vill Gud bygga en effektiv församling genom människor som söker honom.
So let's take a quick look at this man Nehemiah. Who was he?
Så vi ska ta en snabb titt på den här mannen Nehemia. Vem var han?
There you go. Next slide. Okay, it says at the end of chapter 1 that he was the cupbearer of the king of Persia.
I den sista versen i första kapitlet står det att han var munskänk åt den persiska kungen.
And that king Artaxerxes reigned from 464 to 424 BC.
Och den här persiska kungen Artaxerxes, han regerar från åren 464 till 424 före Kristus.
And Nehemiah, he had an important job.
Och Nehemia hade ett viktigt jobb.
It's not that just he gave the wine glass to the king.
Det betyder inte bara att han räckte kungen ett vinglas.
He may have been involved with being in charge of the kitchen staff in the palace.
Han var förmodligen bossen för kökspersonalen i palatset.
He had a lot of responsibility.
Han hade mycket ansvar i sitt jobb.
Great job.
Ett bra jobb.
And this story in the beginning of chapter 1 starts in the year 445 BC, around mid-November, beginning December.
Och den här berättelsen börjar år 445 före Kristus, någon gång i så här november, december ungefär.
And that by the end of chapter 1, 4 months have gone by.
Och i slutet av kapitel 1 så har 4 månader gått.
What's interesting to know in this story?
Det som jag tycker är intressant i den här berättelsen.
Sorry to give a little history. I know school's starting soon, so I want to get you prepared.
Skolan börjar ju snart, så nu ska vi titta på lite historia så ni får förbereda er.
Israel, the Jews, had been in exile in Babylon for 70 years.
Israel, alltså Guds folk, hade varit i fångenskap i Babylonien under 70 år.
I won't talk about why they were there, but they had been bad.
De hade varit inte så snälla, så därför var de där, men det ska vi inte gå in på.
When the 70 years were up, the Persian king who defeated Babylon allowed the Jews to go home to Israel.
Och när de här 70 åren var förbi så tillät den persiska kungen som besegrade babylonierna, han lät judarna återvända till sitt land.
That was in 538 BC.
Det var 538 före Kristus.
This story with Nehemiah is 445.
Och den här berättelsen vi tittar på är 445.
There was 93 years difference from when the first Jews went back to this story.
Så 93 år har gått sedan de första judarna gick tillbaka till sitt land tills den här berättelsen börjar.
This is interesting because Nehemiah's family chose not to go back to Jerusalem, but to stay in Persia.
Och det är intressant för Nehemjas familj valde att inte gå tillbaka till Israel till Israels land, utan att stanna i Persien.
Which means Nehemiah, a Jew, was born in Persia.
Betyder att Nehemja som jude, han föddes i Persien.
He had most likely never had gone to Israel or to Jerusalem.
Och förmodligen hade han aldrig besökt Israel eller Jerusalem.
He knew his people's culture, he knew their history.
Han kände till sitt folks historia, deras kultur.
He loved his Jewish people.
Han älskade judiska folket.
But he was not aware of what was going on back home in the home country, Jerusalem or Israel.
Men han var inte riktigt medveten om vad som hände i hemlandet och i Jerusalem.
He wasn't aware until some relatives and friends came and gave him a report of what's happening back home.
Han var inte medveten om vad som hände tills några vänner, släktingar kom tillbaks och rapporterade om vad som hände i Israel.
So I'm going to let Christina read chapter 1, 11 verses of Nehemiah 1.
Så jag ska läsa hela första kapitlet, bara 11 verser.
And as she is reading, think of something.
Och medan jag läser, tänk på någonting.
A process is being described in these 11 verses.
De här 11 verserna beskriver en process.
A process of how Nehemiah was discovering his purpose.
En process om hur Nehemja upptäcker sitt syfte.
And that a process applies to our lives too.
Och den här processen kan vi tillämpa i våra liv precis lika bra.
Go ahead.
Nehemjas, Hakaljas son, berättelses. Det hände i månaden Kislev i det 20:e året när jag var i Susas borg att Hanani, en av mina bröder, och några andra män kom från Juda. Jag frågade dem om judarna, det som hade räddats och som fanns kvar efter fångenskapen, om Jerusalem. De sa till mig, det som är kvar efter fångenskapen befinner sig i provinsen och lider stor nöd och var nära. Och Jerusalems mur är nerriven och portarna är nerbrända. När jag hörde detta satte jag mig ner och grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himlens Gud. Jag sa, o Herre, himlens Gud, du store och fruktansvärde Gud som håller fast vid förbundet och ger nåd åt dem som älskar dig och håller dina bud. Låt ditt öra lyssna och dina ögon vara öppna så att du nu hör din tjänares bön. Dag och natt ber jag till dig för Israels barn, dina tjänare, och bekänner de synder som vi Israels barn har begått mot dig. Även jag och min faders hus har syndat. Vi har syndat mycket mot dig och inte hållit fast vid det bud, stadgar och lagar som du gav din tjänare Mose. Men tänk på det ord som du gav din tjänare Mose när du sa: om ni är trolösa ska jag skingra er bland folken. Men om ni vänder om till mig och håller fast vid mina bud och följer dem, då vill jag, även om ni vore fördrivna till himlens ände, samla er därifrån och föra er till den plats som jag har utvalt för att låta mitt namn bo där. Det är dina tjänare och ditt folk som du har befriat genom din väldiga kraft och din starka hand. O Herre, låt ditt öra lyssna till din tjänares bön och till dina tjänares bön, det som har sin glädje i att frukta ditt namn. Låt din tjänare ha framgång idag och låt honom finna barmhärtighet inför denne man. Jag var då munskänk hos kungen.
At the beginning of this story, we realize that Nehemiah is experiencing a lot of emotional pain right now.
I början på den här berättelsen läser vi hur Nehemja upplever väldigt mycket smärta i sina känslor.
And in these 4 months until the end of this chapter,
och under de här 4 månaderna som går till kapitlets slut,
you start to recognize there's a bit of a story developing here, a purpose is developing here.
Så ser man hur en berättelse, hur ett syfte börjar utveckla sig här.
Now somebody may say to Nehemiah,
kanske någon sa till Nehemja,
Nehemiah, why are you taking this so seriously?
Nehemja, varför tar du det så allvarligt det här du har hört?
Don't get so stressed out by this.
Bli inte så stressad av det.
Let someone else worry about the Jews back home.
Låt någon annan bry sig om de här judarna som har gått tillbaka.
You have a great job.
Du har ett fantastiskt jobb.
You have a nice house.
Ett fint hus.
Your wife is happy.
Din fru är glad.
You have 2 horses in the garage.
Du har 2 hästar i garaget.
What more can a guy ask for?
Vad kan man be om mer?
Truly, those are the values that we still have in our world today.
Det är ju samma värderingar som vi har i världen idag.
But I think Nehemiah was sensing God had different plans.
Jag tror att Nehemja kände på sig att Gud hade andra planer.
That he wanted to help his people back in the home country.
Att Gud ville hjälpa sitt folk i hemlandet.
And maybe God could use me.
Och kanske Gud kan använda mig.
Somehow in that short time he wanted to be or chose to be part of God's plan.
I den här korta tiden som vi läser om, på något sätt så beslöt han sig för att vara en del av Guds plan.
So I want to share quickly with you 4 points that we find in this first chapter.
Så jag vill dela kort med er 4 punkter som vi hittar i den här berättelsen.
4 principles.
4 principer.
On how to discover your purpose.
Om hur vi kan upptäcka vårt syfte.
And in English, all 4 of these words start with the letter I, so it's easy to remember.
På engelska och också på svenska så börjar alla de här orden med bokstaven I, så det är lätt att komma ihåg.
Okay, the first word is information.
Det första ordet är information.
And that we find in verses 1-3.
Det ser vi i de 3 första verserna.
God prepares those who follow him by informing them of a need.
Gud förbereder dem som följer honom genom att informera dem om ett behov.
God wants to inform us of situations around us that are important to him.
Gud vill informera oss om situationer runt omkring oss som är viktiga för honom.
And he wants to involve us in this process of being a blessing and a help.
Han vill involvera oss i den här processen så vi kan vara en hjälp och en välsignelse i de här situationerna.
God wants to give us a chance to look into his heart.
Gud vill ge oss en chans att ta en titt in i hans hjärta.
So we could see what's important to him.
Så vi kan se vad som är viktigt för honom.
So that our hearts will be touched and changed.
Så att vårt hjärta kan bli berört och förändrat.
I've experienced this process many times.
Jag har upplevt den här processen många gånger.
And I'm sure some of you have also experienced this process, whether you knew it or not.
Och jag är säker på att en del av er har upplevt samma sak. Kanske ni inte var medvetna om det bara.
Nehemiah heard about the great need among his people in Jerusalem.
Nehemja hörde om det här stora behovet bland hans folk i hemlandet.
And this information, it did something to him.
Och den här informationen, det gjorde någonting med honom.
It shook him.
Det skakade upp honom.
It said he wept and prayed and fasted for days.
Stod att han grät och sörjde i flera dagar.
Their walls of protection were gone.
De här murarna som skulle beskydda staden, de var nedrivna.
They were living in disgrace among other peoples.
De levde i vanära bland andra folk.
As I said, he wept, cried, fasted and prayed passionately to God.
Han grät och sörjde, han fastade och han bad av hela sitt hjärta till Gud.
He was broken inside for his people.
Han var sönderbruten på insidan när han tänkte på sitt folk.
And you know, God allows us to experience pain sometimes.
Och vet du, ibland tillåter Gud att vi upplever smärta.
Because sometimes pain is the only thing we'll listen to.
För ibland är smärta det enda som vi lyssnar på.
In order to bring change into our lives.
För att vi ska kunna få förändring in i vårt liv.
We have to understand, Nehemiah wasn't the only Jew that heard this news from those guys who came to visit.
Vi behöver förstå, Nehemiah var inte den enda juden som hörde de här nyheterna som kom från Jerusalem.
I'm sure there were other men and women who heard that exact story about their people.
Det fanns säkert många andra män och kvinnor som hörde samma berättelse om folket där.
And I'm sure they were sad and shook their heads.
Och de var säkert ledsna och de skakade på huvudet.
Oh, we Jews, we just can't get a break.
Det går alltid illa för oss judar.
Bad things are always happening to us.
Det är alltid någonting dåligt som händer.
But no one had the courage or the insight to say, I want to help make this better.
Men det var ingen som hade modet eller insikten att säga, jag vill på något sätt hjälpa till så det här kan bli bättre.
Why was Nehemiah the only one who responded and said, I'll go?
Varför var Nehemiah den enda som gav en respons och sa, jag vill gå?
You know, we live in a very secular, individualistic society today.
Idag så lever vi ett väldigt sekulariserat och individualistiskt samhälle.
In many ways, this culture has crept into the church as well.
Och på många sätt så har den här kulturen krypit in i församlingarna också.
So often in our Western culture, the focus is on me.
Så ofta i vår västliga värld, i vår kultur, så ligger fokuset på mig.
What's best for me?
Vad är bäst för mig?
What's the difference between the people who go to church and the people who don't go to church?
Vad är skillnaden mellan de som går i kyrkan och de som inte går i kyrkan?
How does the world around us know that we are any different?
Hur vet världen omkring oss att vi är annorlunda?
If we behave the same way.
Om vi bär oss åt precis på samma sätt som dem.
Can we see what is on God's heart?
Kan vi se vad som ligger på Guds hjärta?
What is God trying to show us about our community that we live in here?
Vad försöker Gud visa oss angående det samhälle där vi lever?
I believe God is wanting to inform us of needs around us.
Jag tror att Gud vill informera oss om behov som finns runt omkring oss.
God still speaks today.
Gud talar fortfarande idag.
The question is, do we hear?
Frågan är, lyssnar vi?
And then do we obey and say, God, I'll do it.
Och sen är nästa fråga, lyder vi och säger, ja Gud, jag gör det.
How is God speaking to you?
Hur talar Gud till dig?
Are we responding to his attempts to get our attention, or are we drifting?
Ger vi ett gensvar på hans försök att få vår uppmärksamhet, eller är vi på väg att driva längre bort?
Now information is important.
Information är viktigt.
But the next point is even more important.
Men nästa punkt är ännu viktigare.
And that's identification.
Det är identifikation.
This is probably the most difficult of all four points.
Det är förmodligen den svåraste av de här fyra punkterna.
God would like us to identify with him in his heart for people.
Gud vill att vi identifierar oss med honom och med hans hjärta som han har för människor.
To identify with his purpose.
Att identifiera oss med hans syfte.
God, we know God's character through his word.
Vi känner till Guds karaktär genom hans ord.
Many of you could stand up here and give testimony at how good God has been and faithful he's been in your life.
Och många av er kunde ställa er upp och ge ett vittnesbörd om hur god och hur trofast Gud har varit i era liv.
And we thank him for that.
Och vi tackar honom för det.
He is active in our lives if we let him be.
Han är aktiv i våra liv när vi tillåter det.
His love is not a passive type love or a romantic type of love. It's a love that wants to rescue people and make them his own.
Hans kärlek är inte passiv, den är inte romantisk på det sättet, utan den kärlek som når ut till människor och som vill rädda dem och göra dem till hans egna.
Back to our story.
Men tillbaka till vår berättelse.
Nehemiah was a good guy.
Nehemja var en bra kille.
You couldn't have the type of job he had if he had a poor character.
Han kunde inte ha haft ett sånt ansvarsfullt jobb om hans karaktär var helt dålig.
But we read in verses 4-7.
Men i verserna 4-7 så läser vi.
That Nehemiah identified himself with the sins of his people.
Vi ser hur Nehemja identifierar sig med förfädernas synder.
Even though it was years, 150 years after the exile.
Även om det var 150 år sedan de blev bortförda till Babylon.
He says, God, I'm guilty too.
Han säger, Gud, jag är också skyldig.
Focus on my life.
Jag har fokuserat bara på mig.
I've been complacent.
Jag har varit likgiltig.
I'm just satisfied with the way things are.
Jag är nöjd med saker som de är.
God wants to renew our hearts and purify our lives.
Gud vill förnya våra hjärtan och han vill rena våra liv.
So that we can start hearing his voice again.
Så vi kan börja höra hans röst bättre igen.
You know, in the Western church culture,
i vår västerländska församlingskultur,
let's say North America and most of Europe,
jag skulle säga Nordamerika och största delen av Europa,
they say that 70-80% of all churches,
de säger, så det sägs om vår västvärld att 70-80% av församlingarna
are in stagnation or decline.
Att 70-80% av församlingarna har stagnerat eller går neråt.
And that includes Pentecostal, Baptist, Methodist, Missionskyrkan.
Och det inkluderar pingstförsamlingar, metodistförsamlingar, baptister, missionskyrkan.
70-80% stagnant or in decline.
70-80% har stagnerat eller på väg neråt.
Does that describe someone who is hearing and responding to the voice of God?
Beskriver det någon som lyssnar och lyder Guds röst?
Sometimes we have to get our lives in order with God.
Ofta så behöver vi ordna upp våra liv inför Gud.
Sometimes we don't realize how far we have drifted from friendship with God and his presence.
Ibland så inser vi inte hur långt vi har drivit bort från Gud och från att vara en vän till honom.
Turn around is needed.
Och vi behöver vända om.
To stay the way we are is not a good option.
Att fortsätta som vi är ingen bra lösning.
In order to follow Jesus.
Men om vi ska följa Jesus.
We need to identify with him and what's important to him.
Så behöver vi identifiera oss med honom och med det som är viktigt för honom.
To say not my way but your way, God.
Säg inte på mitt sätt Gud, men på ditt sätt.
And you know, when we make this decision, and I know in my life I've had to do that a number of times.
Och vet du, när man tar det här beslutet, och i mitt liv jag har fått göra det flera gånger.
Because I've gotten off track many times.
För jag har liksom drivit iväg åt sidan flera gånger.
But I know when I come back home and start working on my relationship with him again.
Men jag vet när jag kommer tillbaka, så när jag börjar fokusera på min relation med honom igen.
God forgives gladly.
Så är Gud glad att förlåta.
And he starts sharing with us again.
Och han börjar dela igen sitt hjärta.
Things in his heart for us, for you.
De saker han har på sitt hjärta för oss, för dig.
And life starts to get exciting again.
Och då börjar livet bli spännande igen.
So first comes the information.
Först kommer information.
Then identification.
Sen identifikation.
God informs, we identify.
Gud informerar och vi identifierar oss.
But if we will identify.
Och om vi gör det, om vi identifierar oss.
He does number three.
Så gör han nummer tre.
Inspiration.
Han inspirerar oss.
God wants to inspire us again for his plan, his purpose.
Gud vill inspirera oss på nytt för hans plan, för hans syfte.
God has promised through his word what he would do if we will completely align ourselves with him.
Gud har lovat i sitt ord vad han ska göra när vi anpassar oss till honom och till hans ord.
Nehemiah in the story quoted what Moses or what God told Moses from centuries before.
I den här berättelsen så citerar Nehemja någonting som Gud hade sagt till Mose för flera år sedan.
God said way back then, if you come back to me and keep my commandments.
Gud hade sagt till Mose, men om ni vänder om till mig, om ni håller mina bud,
then I will.
Då ska jag.
And this promise of God,
och det här löftet från Gud,
stands true for us today as well.
Det är lika sant för oss idag.
If we will follow the Lord with all our hearts.
Om vi följer honom av hela vårt hjärta.
And even that's a process.
Och det är också en process.
It's an opportunity to learn.
Det är ett tillfälle att lära oss.
God provides new hope and excitement for the things that are important to him.
Gud ger oss nytt hopp och en ny, ja, att vi kan bli begeistrade för de saker som är viktiga för honom.
There's no substitute for God's presence in our lives.
Det finns ingen ersättning för Guds närvaro i vårt liv.
Are you desiring to see what Jesus wants to do in and through you?
Har du en längtan av att se vad Jesus vill göra i dig och genom dig?
Identify with his purpose.
Identifiera dig med hans syfte.
And he will start moving in your heart.
Och han kommer att börja röra vid ditt hjärta.
And this leads to our last point.
Och det för fram till den sista punkten.
God informs.
Gud informerar.
We identify.
Vi identifierar oss.
He inspires.
Han inspirerar oss.
And we invest.
Och vi investerar.
God's spirit working in us and our obedience help create a willingness to invest in his kingdom.
Gud som verkar i oss och vår lydnad skapar en vilja i oss, en längtan att investera oss för hans syfte.
When God starts working in my life, I just want to find people I could bless and give.
När Gud börjar verka i mitt liv mer och mer, så får jag en längtan att börja hitta människor som jag kan välsigna, som jag kan hjälpa.
Because I know that's where he is at.
För jag vet att det är som är viktigt för honom.
I get to receive from him and give to others and be a blessing and grow and learn so much.
Så jag kan få ta emot från honom och ge vidare till för att ge vidare till andra så att jag kan växa.
Nehemiah said in verse 11.
I vers 11 sa Nehemiah.
Father, hear my prayer.
Far, hör min bön.
Be merciful to us as long as our hearts are genuine before you.
Var barmhärtig mot oss när våra hjärtan är ärliga inför dig.
Give me success today with this man.
Och ge mig framgång idag med den här mannen.
He was talking about the king.
Han talar om kungen här.
That he was going to go share his plan with.
Och han hade planerat att gå och berätta om sin plan för kungen.
Nehemiah recognized in these 4 months.
I de här 4 månaderna så hade Nehemiah insett
the beginning of his purpose.
Han såg början av sitt syfte.
He was willing to make changes in his life to live in that purpose.
Och han var beredd att göra förändringar i sitt eget liv så att han kunde leva i det här syftet.
And God wants to work the same way in your life and my life.
Och Gud vill verka på samma sätt i ditt liv och i mitt liv.
What are you prepared to invest?
Vad är du beredd att investera?
Your time?
Din tid?
Your talents and abilities?
Dina talanger, dina förmågor?
Maybe it just starts with your heart.
Eller kanske det bara börjar med ditt hjärta.
We could simply pray and say, Lord, show me what needs to be done in my life. Where do I need change?
Vi kan bara börja med att be och säga, Gud, visa mig vad som behöver hända i mitt liv. Vad behöver jag förändras?
Like you, I've had my ups and downs through life.
Precis som du så har jag haft mina höjdpunkter och mina dalar i livet.
But ever since coming to Europe 38 years ago.
Men ända sedan jag kom till Europa för 38 år sedan.
Austria, East Germany, Northern Germany.
I först i Österrike, sen i Östtyskland och i norra Tyskland.
Now Finland.
Och nu Finland.
I could see how God has been guiding my life, though I've made some excursions off to the side, detours.
Så kan jag se hur Gud har lett mitt liv, fast jag har gjort lite omvägar åt sidan här och var.
And I've seen how good and faithful God has been.
Och jag har sett hur god och hur trofast Gud har varit.
And if I had a choice to change anything,
om jag skulle kunna välja att förändra någonting,
I wouldn't change anything.
Så skulle jag inte ändra på något.
God has done. He has blessed me.
Gud har välsignat mig.
And friends, God has blessed you also.
Och Gud har välsignat dig, min vän.
What is his plan and purpose for you?
Vad är hans plan och hans syfte för dig?
Ask him.
Fråga honom.
Start moving forward today.
Börja röra dig framåt idag.
You may ask Steve, well, what should I do?
Kanske du säger Steve, vad ska jag göra?
Well, you know, being a blessing to friends and neighbors and colleagues is always a good place to start.
Ett bra ställe att börja är alltid att vara till välsignelse för människor omkring dig, för dina grannar, dina vänner, dina kollegor.
Because loving people, being kind is something that God is.
För att älska människor och att vara vänlig mot människor, det är ju sån som Gud är.
And that's always near his heart.
Och det är någonting som ligger nära hans hjärta.
So Nehemiah lived according to these four principles.
Så Nehemia levde efter de här fyra principerna.
What was the result?
Vad var resultatet?
Well, if you invite me back a second time, I'll share part two with you.
Om jag får komma tillbaka och predika en gång till, så kan jag ge er del två.
And I'll probably try not to go so long.
Och då försöker jag att inte tala så länge.
But where are you in this process tonight?
Men var finns du i den här processen ikväll?
Where are you on this journey of discovering your purpose, God-given purpose?
Var är du på den här resan att upptäcka ditt gudagivna syfte?
As a church, do you know why you're here?
Som församling, vet ni varför ni finns här?
Do you know what you should be doing or focusing on?
Vet ni vad ni borde göra, vad ni borde fokusera er på?
Because there's so much that we could do.
För det finns så mycket vi kunde göra.
But we can't do everything.
Men vi kan inte göra allt.
How do we decide what's important to God for us?
Hur kan vi välja ut vad som är viktigt för Gud just för oss?
God would like to help us discover the answers to these questions.
Gud vill hjälpa oss hitta svaren på de här frågorna.
Let's pray.
Ska vi be?
Lord, thank you so much for your word.
Herre, tack så väldigt mycket för ditt ord.
And I thank you so much that you are more patient than I can imagine.